Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.
Du har hört prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio och heter Du som gick före oss. Andakten i P1 finns på Facebook under namnet Livsåskådning i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Nu när klockan blir 2 får vi nyheter i P1.
I Australien har nu premiärministern Anthony Albanese satt ett datum för nästa val. Det blir den 3 maj som landet går till valurnorna. Där ställs Albanese's Labour-regering mot oppositionsledaren Peter Duttons konservativa koalition. Det handlar alltså om parlamentsval. Och nu inleds i Australien en 5 veckor lång valrörelse som kommer att kretsa kring höga levnadskostnader, bostadsbrist och energi. Allt fler drabbas av pollenallergi. För Amanda så blev besvären så svåra att hon och hennes man flydde Eskilstuna och flyttade till Kiruna.
Vi är pollenflyktingar.
2,5 miljoner svenskar är överkänsliga mot pollen. Någon procent av dem har riktigt svåra besvär, säger Christer Jansson, professor och allergiexpert vid Uppsala universitet.
Och det värsta är ju den här tröttheten som väldigt många har. Så det är ett jätteproblem.
Varför är det så många som lider av det här?
Vi tror att det kan vara kopplat till att det har blivit varmare ute och att vi därigenom har fått längre pollensäsonger och totalt sett mer pollen i luften.
Även om det finns pollen i Kiruna så är vintrarna här längre och vårarna lindrigare för Amanda.
Så att det är stor skillnad på hur mycket mediciner man behöver ta.
Pollenflyktingen Amanda alltså som flyttat från Eskilstuna till Kiruna. Reporter var Mattias Plejel och även Ulrika Hjalmarsson Eideman på programmet Kropp och själ. I Belgien utreds våldtäkter och sexuella övergrepp på 41 kvinnor vars drinkar ska ha spetsats under utekvällar, uppger åklagare. 3 barchefer i staden Kortrijk utpekas ut som huvudmisstänkta, men fler offer kan komma att identifieras. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Kostnaderna för barns idrottande, de har nästan fördubblats på 20 år. Hur kommer man billigare undan som förälder? Ja, det är ett av ämnena i plånboken som vi hör strax. Och det kommer också att handla om bostadsrättsföreningars ekonomi. Och om en halvtimme.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Varför skulle Ryssland göra det?
Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. För honom är de här förhandlingarna teater.
Man har ingenting att vinna på att det går snabbt.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Och 3:05 nu i natt här i P1. Det är tid för plånboken. Programledare Anna Berg.
Kostnaderna för barns idrottande skjuter i höjden.
Det var ju när jag blev målvakt när jag såg att det var verkligen dyrt och hur vi skulle göra det här, men hoppades jag att vi kunde ha råd med det.
Går det att komma billigare undan? Och senare i programmet om att köpa bostadsrätt och hur man tar reda på om föreningens ekonomi håller. Det här är Plånboken och jag heter Anna Berg.
ishockey och tennis 24 000 kronor, handboll 10 000 kronor och fotboll 9 000. Låter det dyrt? Det här är vad det kostar i snitt per år att låta sitt barn idrotta. Och dyrare har det blivit. För de senaste 20 åren har kostnaderna som kommer i samband med idrott i en förening nästan fördubblats för barn mellan 7 och 18 år. Det här enligt en studie som Riksidrottsförbundet beställt. Frågan är vad det betyder för barnen och ungdomarna som har sport som fritidssysselsättning och för deras familjer. Reporter Petra Cavini träffade hockeymålvakten Emilia Leppiniemi i Göteborg.
I Angered Arena, på en bänk utanför sargen, sitter 13-åriga Emilia fullmunderad i sin målvaktsutstyrsel. Hon började spela hockey för 6 år sedan efter att hon sett en NHL-match med sin pappa på TV.
Och jag vill också vara som dem och vara ute på isen och spela.
För Emilia, som har autism, är hockey mer än bara en sport. Det är hennes specialintresse.
Jag har alltid haft svårt i skolan, men på något sätt kan jag fokusera jättebra på hockeyn. De kallar mig svamp, att jag suger in all information, fast det gör jag inte i skolan. All press och sånt släpper från mina axlar. Jag känner mig stolt att jag är bra på någonting. Jag vill lyckas med dem.
Och vad lyckas?
Att jag blir hockeyproffs och att jag kan försörja mina föräldrar.
Emilia är ett av många barn som spelar hockey här i Angered. En stadsdel i Göteborg där många barn lever i ekonomisk utsatthet. Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet har kostnaderna för idrott nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Och de stigande priserna gör det svårt för många barn som Emilia att fortsätta spela. Det är något som Jan Mellgren, ordförande för Göteborgs hockeyklubb, har observerat på nära håll.
Har du märkt av att det har varit en prisökning?
Ja, herregud. Det är bara förnamnet skulle jag vilja påstå. Det är mer än en fördubbling på vissa varor. Bara för några år sedan kostade det ett halsskydd under 100-lappen. Nu är det 350 spänn. Toppskridskor för 1,5 eller 1,9. Nu kostar den 12 000 minst. Så det är extremt stor kostnadsökning. Det är nog många föräldrar som backar från idrotten idag för att det är kostnader.
Månadskostnaden per barn som idrottar ligger idag i snitt på 800 kronor enligt rapporten från Riksidrottsförbundet. Prislappen varierar kraftigt beroende på idrott, ålder och en komplex mix av engagemang från både föräldrar och förening, geografiska förutsättningar och ambitionsnivå. Bland de dyraste sporterna är ishockey. Här i Angereds ishall är det föreningen GHC, Göteborgs hockeyklubb, som gör det möjligt för barn som Emilia att spela. Jan Mellgren berättar att de investerat omkring 500 000 kronor på lånutrustning genom medel från sponsorer och Göteborgs stad. Dessutom är medlemsavgiften låg.
När vi säger att det kostar 100 kronor i medlemsavgift. Jaha, är det så? Det finns ju en glädje i det. Och när man ser det här glittret i barns ögon när de får sätta på sig utrustningen så då blir man ju nästan tårögd. För de har inte pengar till det.
Medan den genomsnittliga månadskostnaden för ett barn som spelar ishockey enligt rapporten landar på 2000 kronor. Betalar Pia och hennes man samma summa för både Emilia och hennes lilla syster som också spelar ishockey här i GHC.
Om vi uppskattar att det var ungefär 20 barn på isen idag, hur många av dem tror du inte hade kunnat spela om det inte fanns det här stödet från föreningen?
Mer än hälften.
Varför då?
Men det är det kostar.
Trots att föreningen aktivt arbetar mot kostnadsutvecklingen går den inte att undkomma. Speciellt då barnen passerar en viss ålder. Det blev mamma Pia varse när Emilia bestämde sig för att bli målvakt och behövde ett nytt kombinat. Det som skyddar över kroppen.
Då skilde sig priset 2000 kronor från junior till nästa storlek. Så det blev lite sådär bara wow.
Till skillnad från priset för en utespelare som Pia uppskattar ligger på mellan 5 till 6000 kan utrustningen för en målvakt gå upp mot 30 000 kronor. Lösningen fann Pia i olika köp- och säljgrupper på Facebook. Trots att allt inte gick att köpa begagnat insåg Pia snart att hon kunde spara 1000 lappar utan att tumma på kvaliteten.
För det finns många som slutar väldigt tidigt. Som är med en kort period och då har man möjligheten att få riktigt bra saker till bra priser.
Det kräver däremot tid att hålla nere kostnaden.
Det kan ta många timmar letandet. För det är också svårt att hitta någon som verkligen säljer rätt. saker man ska ha många dagar.
Det är genom sitt föräldraengagemang och stöd från föreningen som Pia och hennes man halverat genomsnittskostnaden för döttrarnas ishockey. Ändå påverkar det familjens ekonomi med en kostnad på 24 000 kronor om året.
Man åker inte bort sättet som man kanske gjorde innan.
Pia berättar att hon och många andra föräldrar kombinerar sina semestrar med resor kopplade till barnens ishockey. Och det är just sådana insatser som för föräldrar kan vara svåra att förutse och som bidrar till att kostnaderna drar iväg utöver medlemsavgifter.
Bränsleparkeringar, det kan ju vara en timmars bilresor till matcher. När det behövs bytas ut lite skydd och det kan ju hända som att akut går sönder någonting som man inte hinner planera lite längre fram.
Trots det är endast 8% av föräldrarna som medverkar i rapporten från Riksidrottsförbundet beredda på att sänka sina krav på verksamheten för att få ner kostnaderna. Något Jan Mellgren, som är ordförande i GHC, tror kan bottna i att kommersialiseringen av barn- och ungdomsidrotten har ökat markant.
Företagen har ett fokus på elitidrott och hela idrottens DNA är egentligen uppbyggt på att man ska bli elit. Man måste fundera på det som dyker upp nu i fotbollen, handbollen, hockeyn, den privata marknaden.
Mellan år 2015 och 2023 har det skett en fördubbling av barn som deltar i extra träningar och specialiserad coachning.
Och då betalar man till privata personer utanför egentligen idrottsrörelsen ganska stora pengar. Och det här är en utveckling som vi inte har sett förut. Det är helt nytt.
Mm. För 13-åriga Emilia som satsar på ishockey har det länge varit en dröm att få åka på ett sånt träningsläger. Förra året när hennes mamma Pia lyckades samla in tillräckligt med pengar från släktingar blev den drömmen verklighet. Däremot var det med blandade känslor eftersom Emilia var den enda i sitt lag som hade möjlighet att åka.
Det är ju inte jätterättvist. I en klubb kan det vara en som ändå har råd och en som inte har råd. Och då blir det lite pinsamt.
Mamma Pia håller med. I och med att andra föräldrar i laget kämpar för att överhuvudtaget ha råd med barnens ishockey.
Jag har ju pratat med en annan mamma och hon har skaffat sig ett extra jobb nu för att kunna klara att finansiera. Så jag förstår ju de föräldrarna som haft det svårt att det kanske inte har blivit fortsättning.
Hur förklarar man det för ett barn liksom?
Det är jättetufft att förklara att tyvärr jag har inte möjligheten.
Även Emilia har varit orolig för att kostnaden ska stå i vägen för hennes hockeydrömmar.
Det var ju när jag blev målvakt när jag såg att det var verkligen dyrt och hur vi skulle göra det här, men hoppades jag att vi kunde ha råd med det. Det finns ju en liten pojke i vårt lag som brukar stå vid målet och vilja rädda puckar. Då har jag frågat så här, vill du ha målvakt? Och han säger så här, ja. Men så säger jag, varför blir du inte det? Ja, men min pappa vill inte det. Då tänker jag liksom, jag måste vara jättetacksam att vilka föräldrar jag har som accepterar att jag vill bli målvakt. Jag visste att hon skulle fixa det, min mamma, för att hon bygger ihop familjen och hon fixar det.
Om du inte fick spela hockey, hur hade det känts?
Ja, det går inte så att tänka sig. Jag skulle vara jätteolycklig. Nu är jag så lycklig med hockeyn, så jag skulle inte klara det alltså.
Ja, det var Emilia Läppiniemi som är så lycklig för att spela hockey i Göteborgs hockeyklubb, reporter Petra Cavini. Välkommen till Plånboken, Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiölds högskola.
Tack så mycket.
I samma studio som vi hörde om i reportaget har du tittat på vem som bär ansvaret för att kostnaderna för barn- och ungdomsidrott har ökat så mycket. Här i studion finns också Anna Iversson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Välkommen du också.
Mm, tack så mycket.
Vad tänker du om att kostnaderna för idrottande barn och ungdomar fördubblats de senaste 20 åren?
Ja, men som vi hör här i inslaget så beskriver Emilia oerhört väl hur viktigt det är för henne att vara i den gemenskap som det innebär att vara i en idrottsförening. Och det här är ju verkligen någonting som är vårt huvuduppdrag som vi arbetar med varje dag, att välkomna alla barn och unga. Och nu har vi fakta på bordet i de här kostnadsstudierna och det är ju oroväckande om det skulle kunna innebära en exkludering som vi får tydliga signaler på i det här fallet.
Men ser ni de konsekvenserna redan nu då?
Ja, vi har inte kunnat se det eftersom vi också nu kan se att barn- och ungdomsidrotten ökar. Vi har de högsta nivåerna någonsin om vi tittar nu på 2024 års siffror. Och vi har en fantastisk utveckling. Och det är också intressant i studien att trots att kostnaderna ökar så upplever ju också föräldrarna att man får värde för den verksamhet som man bedriver. Man får, som det står i studien, valuta för pengarna. Så att man är ju villig också att investera det innebär och också som vi kunde höra här inslaget.
Ola Segnestam Larsson, i studien som nämns i inslaget har man räknat fram en snittkostnad på 9 400 kronor per år för barn som idrottar. Vad är det som kostar?
Det är väl fyra olika poster, då är väl tre som är mest intressanta här. Den ena är avgifter, den andra är utrustning, det hör vi också i inslaget här. Vi pratar om skridskor eller halsskydd och så. Och det tredje är resor, och då ser man att alla de ökar. Sen finns det en slaskpost som kallas för övrigt, men det är också en mängd kostnader som finns där förstås då.
Men det är inte alla sporter som har så stora kostnadsökningar. Ridsporten till exempel har lyckats hålla kostnaderna nere. Hur har de gjort?
Ridsporten är ju jätteintressant. Dyr sport i absoluta termer, om man jämför till exempel med de andra som ingår i de här studierna. Men över den här senaste perioden så har ju de lyckats hålla kostnaderna i schack. De har ökat marginellt, men visar vi tidigare väldigt lite. Så din fråga är ju jättebra tycker jag. Vad har de gjort? I den studie som jag har gjort så nämner de ju till exempel det arbete som man har med föreningarnas ekonomi. Där man ser på liksom övergripande, hur ska man få till en bra ekonomi i föreningen överlag?
Och där är det förbundet som ser till att de olika föreningarna har
precis
koll på ekonomin? Eller?
Så att förbundet har den typen av utbildningar och material och hjälper föreningarna att få bättre ekonomi. Och tanken är ju att det då ska liksom trickla ner till barn och unga, att det ska då bli lägre kostnader eller åtminstone kostnader som hålls över tid på samma nivå för barn och unga då, i tanken.
Och det här har föreningarna nämnt för dig i din studie?
Det är någonting som de själva nämner. När jag frågar då, vad gör ni för att jobba med kostnader för barn och unga, så nämner de då arbetet med föreningarnas ekonomi.
Och vilken roll spelar föräldrarna då för att kostnaderna ökar?
Ja, det är ju knepigt. Det är ju som Anna säger. Föräldrar tycker att det är dyrt. Det visar de här undersökningarna. Men de tycker samtidigt också att de får värde för sina pengar. Och där blir ju en utmaning om föreningen vill kanske försöka hålla kostnaderna i schack. Men föräldrarna driver på vad det gäller val av utrustning, vad det gäller omfattning på resor eller de här extra kostnaderna. Så det är ju en svår post för föreningarna.
Ja, men vi hörde ju också om familjer som till och med betalar extra för externa tränare. Hur har den utvecklingen sett ut?
Ja, det är ju som Anna nämner och som också nämns i det här inslaget, att det är ju en av de posterna som vi ser ökar och som bidrar till kostnaderna för barn och unga. Alla de här extra aktiviteterna, de här kupperna, akademierna inom fotboll, och som i någon form ligger i linje med både föräldrars ambitioner med sina barn, barn som förstås vill bli bra, och också någon form av, ja, vad ska man säga, kommersialisering eller elitsatsning av idrotten.
Och förutom föräldrarna då, vem bär ansvaret för att det är så dyrt för barn att idrotta, skulle du säga?
Ja, det finns ju förstås en mängd faktorer som inte föreningar och idrotten kan påverka. Vem vet, vem är inte ledsen idag för elkostnader eller räntekostnader? Det gäller ju även för föreningar. Det ideella engagemanget nämner man, föräldrar till exempel som trycker på. Det som jag har varit intresserad av har ju varit att prata med representanter för föreningarna och fråga dem och förbunden, vad kan de göra för att hålla kostnader ner för barn och unga?
Mm. Om man går upp ett snäpp då och tittar på Riksidrottsförbundet, vad har de för ansvar tycker du?
Ja, jag tycker att de har ett stort ansvar, och jag tycker i viss mån också att de tar och har tagit det ansvaret. Tillfälliga satsningar till exempel, de bedriver de här studierna. De jobbar ju också mycket med idrottens värderingar som handlar om att idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla.
Skulle de kunna göra något mer?
Då blir ju det blir ju den frågan som jag tänker. Jag tänker att det finns saker som kan göras. Och när jag då har intervjuat då representanter för till exempel lokalföreningar, så pratar de ju om en önskemål om att kanske tydligare nationella direktiv från både det egna förbundet och Riksidrottsförbundet som gäller barn och unga. Man pratar om att knyta stöden som sker då, man får för barn och unga, att knyta dem tydligare till vilken nivå man har på kostnader för barn och unga.
Mm. Vad har ni för ansvar, Anna Ivarsson?
Vi har absolut ett tillitsansvar, och det är klart att man måste också beakta, vi är ju en stor folkrörelse med över 3 miljoner medlemmar och det är 18 000 idrottsföreningar. Så det här är ju oerhört viktigt att dialogen också med den fakta och kunskap vi har nu på bordet för en dialog i varje förening. Det vi har gjort här och nu är att vi har tagit fram ett utbildningsmaterial, ett stödmaterial som varje förening kan använda i sin föreningsmiljö tillsammans med tränare, med styrelse, med ledare. Och här finns ju stöd med våra 19 RFSU-distrikt som jobbar nära föreningarna. För vi behöver ha en bred dialog i det, och framförallt i samtalet vi har här och nu är oerhört viktigt.
Ja, men jag har tittat på det där materialet också, och det enda konkreta tips jag hittar där är att föreningarna ska ha en dialog om kostnader. Är det tillräckligt?
I det här skedet som vi är nu så har vi ju fakta och kunskap på bordet med de här kostnadsstudierna som precis är släppta. Och det innebär att man också behöver ta ett eget ansvar i den egna föreningen och den egna styrelsen. Och dialogen ska ju förstås kunna leda till ett samtal om vad eventuellt vi strukturellt eller kulturellt vill förändra. Som förälder kanske man behöver fundera över om man är väldigt drivande till att vilja planera för en resa, en kupp, och kanske ändå beakta och tänka lite längre. Vad får det för konsekvenser för de andra barnen i det här laget om vi ska be oss iväg på en lång resa? Hur ser det ut till exempel med utrustning? Behöver vi trycka våra namnen på alla tröjor, eller kan vi kanske använda andra delar?
Men nu pratar vi om vad Riksidrottsförbundet, tänker jag, har för ansvar för det här och hur ni ska jobba för att ekonomin ska bli bättre i landets idrottsföreningar. Jag läste era riktlinjer också för barn- och ungdomsidrott, och där står det bland annat, och nu citerar jag: svensk idrott vill möjliggöra idrott för alla under hela livet, oavsett ålder, bakgrund eller ambitionsnivå. Hur arbetar ni för att uppnå det?
Någonting som vi gör väldigt konkret just nu är ju till exempel de områden som polisen kallar för utsatta områden. Det är ju 59 områden idag. Där vi med särskilt stöd från regeringen nu har kunnat initiera en verksamhet i samtliga 59 områden. Det är 305 föreningar som är verksamma där. Och vi arbetar oerhört systematiskt med att hålla nere kostnaderna, att finnas nära de som bor i de områdena. Det är ett väldigt konkret exempel som vi driver just nu.
Och vad händer när det där stödet tar slut?
Jag har blivit utlovad väldigt positivt nu från idrottsministern att det här är ett permanent stöd, och vi arbetar inte med tomteblas utan vi arbetar med en långsiktig hållbar utveckling. Men det är klart, skulle vi kunna få ytterligare förstärkt stöd så skulle vi kunna göra avsevärt mycket mer i de områden som är riskområden också. Så det här är någonting som vi från Riksidrottsförbundet driver väldigt offensivt just nu.
Jag håller kvar de här riktlinjerna lite, för jag har läst dem också. Och där hittar jag en enda mening som handlar om kostnader. Det står att idrottsförbunden ska identifiera möjliga sätt att hålla nere kostnader för idrottandet. Vad betyder det?
Ja, men det är, vi måste vara tydliga också med det här med vår folkrörelseorganisation, utifrån att varje medlemsförbund, 72 medlemsförbund, också äger sin egen idrott, äger sin egen utveckling. Och här behöver jag förstås på förbundsnivå ha den här dialogen och öppna upp för den här samverkan, precis som Ola också nämner. Det är viktigt att vi lär av varandra. Vad har till exempel ridsporten gjort som har inneburit att man kunnat hålla kostnaderna fasta och ändå inte ökat? Så vår roll blir ju att stödja, att komma med konkret fakta och också utbildning och lära av goda exempel.
Mm. Ola Segnestam Larsson, vad kan Riksidrottsförbundet göra mer?
Ja, men jag tänker att det de gör är ju viktigt. Dialog, samtal och så. Det är ju det här som Anna är inne på. Att jag tänker att man behöver försöka gå från tillfälliga till permanenta satsningar. Jag tänker att kanske Riksidrottsförbundet behöver ha tydligare direktiv. Jag tänker också att man kanske måste knyta de här stöden tydligare till nivån på kostnaderna för barn och unga att idrotta i förening.
Tydligare direktiv, vad säger du om det?
Ja, men absolut. Nu är vi precis fakta och kunskap på bordet här nu. Nu ska vi ta det här vidare. Så jag är positiv på alla förslag där vi kan vara, precis som man säger i forskningsstudien, kanske varit lite för reaktiva och nu kan vi vara mer proaktiva. Så jag ser positivt på utvecklingen.
Ola nämnde ju här hur ridsporten arbetar för att hålla ner kostnaderna. Vad har du sett för positiva exempel och lösningar?
Jag kan ju också se att det finns ju andra idrotter som nämns i forskningsstudien, till exempel både friidrotten och budokampsporterna och gymnastik ligger ju i det klustret som också ligger i stort sett stilla på kostnaderna, har inte ökat. Så att vi måste också titta på de som har haft kanske lägre kostnader men också ligger kvar på de omkostnaderna. Och sen har vi vissa områden, men det är klart att det är också kopplat till att anläggningar och idrottsmiljöer och var man bedriver sin verksamhet är en viktig faktor. Jag märker också nu när jag reser runt i landet att vi har olika differentiering hur kommunerna tar ut avgifter för hyror. En del upplever att avgifterna har ökat avsevärt i många föreningar, medan andra egentligen har avgiftsfria hyror. Så att det är en stor skillnad i differens, så här vill jag verkligen sträcka ut en hand till landets kommuner och se hur man kan bidra i det här arbetet. Och jag kommer förstås också ha en nationell dialog med SKR.
Tack Anna Ivarsson, ordförande Riksidrottsförbundet, och tack också Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi. De tuffa ekonomiska tiderna har gjort att bostadsköparna är mer på tåna när det gäller bostadsrättsföreningars ekonomi. Enligt lag ska nyckeltal redovisas i säljmaterialet. Men hjälper det och är det tillräckligt? Det ska vi prata om nu. Och det ska vi göra med Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, som precis har snubblat in här i studion. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Ja, ni har ju gjort en checklista som ni tycker att man ska med sig inför en visning. Mm. Varför har ni gjort det?
Därför att det är viktigt. Idag är så att det ställer väldigt stora krav idag på den som ska köpa en bostadsrätt. Och då behöver man stöd och hjälp för att kunna ta medvetna och välgrundade beslut.
Men det finns en mäklare där på plats. Kan man inte bara få fråga mäklaren?
Det kan man göra och många gör det. Men sen ska man komma ihåg också att mäklaren är stressad, har en visning och har många kunder att ta hand om. Och det är inte alltid att den här fastighetsmäklaren har tid och kanske också kunskap att kunna hjälpa i den grad som kanske en konsument behöver hjälp med.
Men kan man inte förvänta sig att en mäklare ska ha kunskapen?
Det tycker jag man kan göra. Men det är inte alltid som mäklaren själv har all den information och kunskap som man som mäklare behöver ibland för att kunna svara på de här frågorna.
Mm. Men det man behöver kunna svara på, det är ett nyckeltal. Föreningens skuldsättning per kvadratmeter, det ska stå i säljmaterialet. Vad betyder det?
Ja, det betyder att du som konsument vet då hur stor skuld som föreningen har indirekt då via den här bostadsrätten. Så att om du har en bostadsrätt så är det viktigt, eftersom man solidariskt då står för föreningens kostnader. Och en stor kostnad är ju räntekostnaderna. Och har föreningen mycket lån, då blir det väldigt stora räntekostnader. Och då är det bra att veta den här lägenhetens andel av föreningens lån. Och därför är den informationen med.
Men förstår köparna säljmaterialet och nyckeltalen?
Nej, det är en väldigt bra fråga. Och jag har ändå väldigt många års erfarenhet av det här och kan konstatera då att det är väldigt många som läser information men inte riktigt förstår den här informationen. Hur man ska använda informationen och jämföra den också med andra föreningar.
Mm, du vill ha in fler nyckeltal i säljmaterialet. Mm. Vad är det du vill att de ska redovisa mer?
Ja, det är flera saker man behöver ta upp. En information är till exempel sparbehovet. Många, över hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar går idag med stora systematiska underskott. Alltså underskott år ut, år in.
Och det framgår inte idag?
Det framgår i årsredovisningen, men det är inte alla som kan läsa årsredovisning. Och det de får höra många gånger av fastighetsmäklare men även andra att det är bara redovisning, det är ingenting, bara bokföring, ingenting att bry sig om. Vilket är helt fel. Och en bostadsrättsförening har en massa in- och utbetalningar och man behöver större inflöden än utflöden av pengar. Man behöver spara för framtida reparationer och underhåll. Och det här sparande behovet, det kan man få fram via den tekniska underhållsplanen. Och den behöver också tydligt framgå av objektbeskrivningen, tycker jag, till konsumenten att det här är sparandet och så här mycket behöver man spara, det fattas.
Men menar du att det står mäklare ute och säljer bostäder och säger att årsredovisningar är ingenting att bry sig om?
Många fastighetsmäklare säger att det här med underskott är inte så viktigt. Det viktiga är likviditeten och det är inte sant.
Du sa tidigare att köparna inte förstår säljmaterialet. Mm. Varför skulle fler nyckeltal göra det lättare att förstå?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Därför att det är ju alltid en avvägning. Mer information är inte alltid bättre. För det gäller ju att kunna tillgodogöra sig den här informationen. Och det är inte så lätt.
Okej, men vad ska mäklarna göra då? Ska de skriva rent konkret att den här föreningen har dålig ekonomi?
Ja, om föreningen har en dålig ekonomi så tycker jag det ska framgå att den här föreningen har en dålig ekonomi. Man behöver höja avgifterna med 30-40%. 10%. Och om du frågar idag Storholmen eller HSB eller andra som jobbar med ekonomisk förvaltning, så säger de idag att väldigt många föreningar skulle behöva höja avgifterna med mellan 20-50%.
Välkommen också Niklas Rollgard, chefsjurist på Mäklarsamfundet. Du är med på telefon. Hallå.
Ja, tack. Hej. Hej.
Hej. Toru Arkes tycker att mäklarna behöver informera bättre om föreningars ekonomi. Hur ser du på det?
Vi är ganska överens om att ett starkt konsumentskydd på den här marknaden behövs. Sen håller jag med vad Toru säger. Frågan är också kanske inte mängden information utan i vilken utsträckning folk kan ta till sig den informationen som finns. Och där ser vi problemen med den här typen av ekonomisk information som finns i årsredovisningar.
Men om man kommer ut på en visning, vad kan man då förvänta sig för information om det här från en mäklare?
Det kan nog variera beroende på erfarenhet på mäklaren och kunskap såklart. Mäklaren är skyldig att tillhandahålla den senast tillgängliga årsredovisningen. Men mäklaren är inte skyldig att i detalj kunna redogöra för innehållet i den, utan det åligger ju köparen att göra det.
Men köparen då, de kanske inte alls uppfattar vad som mäklaren säger och vad som står i de här årsredovisningarna och säljmaterialet. Hur ska köparna bete sig då för att förstå?
Ja, det är en svår fråga. Det här är ju, som alla punkterar, det här är en jätteviktig affär med stora ekonomiska värden, och det här tror jag alla som jobbar i branschen, fastighetsmäklare, bostadsrättsföreningar och banker, ställer upp och utbilda de som ska köpa en bostadsrätt.
Toru Arkes vill se fler nyckeltal i säljmaterialet. Vad säger du om det?
Vi har ingen synpunkt på vilka nyckeltal som ska finnas. Vi vet inte vilka som tjänar konsumenterna bäst. Det som är viktigt för oss och våra medlemmar är att den informationen som ska redovisas också finns tillgänglig för redovisning, så att mäklarna har tillgång till den informationen, och det är inte alltid så fallet.
Hur stort ansvar har köparna då för att ta reda på och sätta sig in i föreningens ekonomi?
Man har ett omfattande ansvar som köpare. Man har en undersökningsplikt oavsett om det är fastighet eller bostadsrätt. Och att göra liksom en kontroll av föreningens ekonomi borde ju nästan vara den viktigaste kontrollen man gör när man köper en bostadsrätt.
Toru Arkes på Swedbank. Ni äger ju en av de största mäklarkedjorna, Fastighetsbyrån. Hur sköter ni er?
Ja, jag tror vi sköter oss bra generellt sett, absolut. Sen är det ju som vi hörde här att det kanske handlar mer om den individuella mäklaren, hur mycket tid och erfarenhet och kunskap man har. Och sen också naturligtvis att man får tillgång till den här informationen som man behöver. För det kan ju också variera från förening till förening. Men alldeles oavsett det så skulle jag säga att som privatekonom så är mitt perspektiv konsumentperspektivet. Och det här är den största affären i livet. Det är den största löpande utgiften. Det här är ett väldigt viktigt beslut, och då måste man få bättre information.
Det får bli slutorden för det här samtalet. Tack Toru Arkes, Swedbank, och Niklas Rollgard, Mäklarsamfundet.
Tack.
Ja, då ska vi se. Nästa vecka så ska vi titta närmare på alla de ekonomiska tips och råd som florerar i sociala medier. Eller hur? För nu har Linda Akten, reporter, kommit in i studion.
Ja, om man går in på Instagram, TikTok eller YouTube till exempel, så vimlar det numera av så kallade finfluencers. En finfluencer är alltså en financial influencer. Helt enkelt en privatperson som ger olika tips och råd kring ekonomi. Det kan vara allt ifrån hur man snabbt blir riktigt, riktigt rik, kan leva lyxliv, till hur man bara blir bättre på att spara pengar i vardagen. Och vissa av de här kontorna har flera 100 000 följare. Det är alltså väldigt stort inflytande på särskilt unga personer.
Ja, för deras ekonomi och investeringar och sparanden och sånt. Ja, okej. Okay. Så vad är det för budskap man möter då där ute?
Väldigt, väldigt olika. Flera av de här kontorna har fått kritik för att ge kontroversiella råd, för att visa upp en väldigt lyxig livsstil. Gör du bara som jag så kommer du också kunna leva det här lyxiga livet i Dubai med dyra bilar och utlandsresor. Och många profiler tar också väldigt bra betalt för olika typer av bonusmaterial. Det kan vara kurser, det kan vara medlemskap.
Ja, men tack för det. Mer om det nästa vecka, Linda. Det var allt för Plånboken idag. Och du som lyssnar, hör gärna av dig till oss om du har idéer om vad vi ska ta upp här i programmet. Kanske har du själv råkat ut för något som konsument. Maila till planboken@sverigesradio.se. Producent för programmet var Erik Lagqvist, reporter Petra Cavini. Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och ja, vill du lyssna på det här programmet igen eller tipsa någon som ska lyssna, så finns vi på Sveriges Radio Play. Tack för att ni har lyssnat och tack för idag.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Vi dröjer oss kvar vid ämnet privatekonomi. Det senaste avsnittet av Ekonomiakuten med Maja Åström handlar om något högaktuellt. Vi har en bit ur avsnittet här.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags. Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera. Med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. I år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnat varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag.
Frida?
Ja, men jag tänker på exempelvis RUT- och ROT-avdraget då. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera RUT och ROT. Man fick ju separata tak för RUT och ROT. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall.
Lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio Play. Skriv Ekonomiakuten i sökrutan. Och här i radions P1 hör du det här avsnittet om deklarationen fredag eftermiddag efter 2. Nu går ordet till Fredrik Wadström med gäster.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Samtidigt kommer signaler om ett genombrott. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström. Nu sägs det att vi har nått ett genombrott i förhandlingarna om vapenvila.
After 2 days of talks in Saudi Arabia, the White House announcing a breakthrough, a ceasefire in the Black Sea, a first step with talks to follow about pushing on to a full peace deal. But Russia now making it clear the ceasefire only starts when the West dropped some of its sanctions against it.
En vapenvila i Svarta havet enligt Al Jazeera, men med oklara besked om när den börjar gälla. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen onsdagen den 26 mars. Och med mig i studion har jag Fredrik Veslau, analytiker vid Centrum för Östeuropa studier, och du har bott och arbetat i Ukraina. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så Ekots Johanna Melén, tidigare Moskva-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Det presenteras som ett genombrott att en vapenvila är på gång på Svarta havet. Men vad krävs för att det ska bli verklighet, Fredrik?
Jag tycker inte man kan kalla det här för ett genombrott. De har ju egentligen inte kommit överens om någonting eftersom Ryssland har ju satt väldigt långtgående krav för att faktiskt respektera den här vapenvilan. De vill ju att sanktioner ska lyftas på vissa ryska banker och de vill ju också att de här bankerna ska återintegreras i det internationella betalningssystemet SWIFT. Och det här var en av de tuffaste sanktionerna som man i väst införde mot Ryssland i början av kriget.
Johanna?
Ja, när man läser kommunikéerna från dels Vita huset i Washington och Kreml i Moskva så står det ju olika saker där. de övergripande punkterna stämmer överens. Men sen så kommer då den här långa listan från Rysslands del där man kräver då för att det här ska implementeras att sanktion efter sanktion ska hävas. Och det här innebär ju också, som jag förstår det, att en del av de här sanktionerna, de står ju också EU bakom. Och EU har ju inte visat något intresse för att häva sanktioner mot Ryssland. Snarare så väckte det mer frågor om hur det här ska lösas framöver.
Det har ju under en tid funnits anklagelser om att Ryssland förhalar de pågående förhandlingarna. Vad finns det för tecken på att det är så?
Ja, men det är ju helt uppenbart att Moskva försöker förhala den här förhandlingen. Och Trump till och med gick ju ut och sa just det. Och han hänvisade till att han själv hade gjort det ofta när han förhandlade olika deals som handlade om fastigheter i New York. Men jag tycker det finns väldigt tydliga tecken, och det är ju de här långtgående kraven som Ryssland ställer. När Trump och Putin pratade på telefon efter det så gick ju Ryssland ut och sa så här att ja visst, vi kan gå med på ett eldupphör, men då måste väst upphöra med vapenleveranser och underrättelsedelgivning. Och sen också nu senast när Ryssland kommit med sitt uttalande om ett eldupphör i Svarta havet, så har man då också satt som krav att väst måste lyfta på sanktioner som har att göra med att ryska banker utesluts från det internationella bankbetalningssystemet SWIFT. Så man ser ju hur Ryssland gång på gång lägger fram nya krav. De säger ja, vi går med på det här i princip, men samtidigt för att vi ska börja implementera så måste Ukraina och väst gå med på de här kraven som är väldigt långtgående.
Här finns en intressant detalj. Ukraina säger att Ryssland har ju i 3 års tid sagt att sanktionerna inte fungerar. Varför bör man prata om sanktioner nu som något viktigt att ta bort?
Ryssland har ju hävdat att sanktionerna inte fungerar, att det inte spelar någon roll, att det hjälper dem för att då kan de liksom utveckla sin egen inhemska industri och produktion och sådär. Men det stämmer ju inte. Det här är ju bara desinformation och propaganda, för de vill ju spela ner betydelsen av sanktioner för att ge ammunition till exempel Orbán i Ungern, så han kan sen åka till Bryssel och hävda framför andra europeiska ledare att titta, de här sanktionerna, de spelar ingen roll, vi måste liksom lätta på dem. Så att det är klart de spelar roll för Ryssland, för att det påverkar ju deras ekonomi, och framförallt det påverkar deras förmåga att producera mer vapen och ammunition. Och det är just därför Ryssland är väldigt mån om att få just den här sanktionslättnaden.
Johanna, när det gäller Kremls syn på vad man har att vinna på de här förhalningarna av samtalen, varför tycker man att det är någonting att vinna på?
Man försöker få ut så mycket av möjligt av den här nya situationen då, där den nya amerikanska administrationen har börjat samtala med Moskva, och där har man ingen brådska, utan de här samtalen är oerhört välkomna för rysk del. Att äntligen ha en president i USA som inte bryr sig om det här med mänskliga rättigheter i Ryssland, eller inte ens verkar bry sig om så mycket att det faktiskt var Ryssland som inledde det här fullskaliga kriget i Ukraina, utan snarare ser på Putin som en partner som man kan samtala med på ett affärsmässigt sätt. Och under tiden som de här samtalen pågår så lyfts ju hela tiden nya frågor upp, och det har ju blivit uppenbart efter att till exempel den amerikanska sändebudet Steve Witkoff var i Moskva och talade med Putin, att det här handlar ju inte bara för rysk del om Ukraina, utan det här handlar om mycket annat, att erbjuda USA nya affärsmöjligheter med Ryssland, och på det sättet också komma ifrån den här situationen där Ryssland hela tiden är under sanktioner, som ju naturligtvis har påverkat rysk ekonomi, och investeringsmöjligheterna i Ryssland enormt, och man vill ju ha de här nya ekonomiska kontrakten. Det är ju också uppenbart hur man bearbetar under tiden som de här samtalen pågår, den amerikanska administrationen. Så att ju längre tiden går, desto mer anser man väl att man gynnas av det här läget, och man har ingen brådska, för man har inget egentligt intresse av att få ett slut på det här kriget.
Fredrik, vad ser Kreml att de har att vinna på att förhala de här förhandlingarna?
Men jag tycker det är viktigt att inse att Ryssland är inte intresserad av ett eldupphör. Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. Det går sakta, det är kostsamt, men han tror ändå att Ryssland har tid på sin sida. Han tror att Ukraina håller på att försvagas, han ser att väst är splittrat. Han ser också att Trump är redo att göra eftergifter till Ryssland. Men samtidigt så vill ju Putin inte fullständigt alienera Trump genom att avfärda amerikanernas försök till att få fram ett eldupphör. Moskva ser ju att Trump vill ha normalisering av relationerna mellan USA och Ryssland. Och Rysslands krig mot Ukraina, eller så som Trump-administrationen nu kallar för den rysk-ukrainska konflikten, är liksom endast en av många frågor i den här normaliseringsprocessen. Och det är en fråga som Trump snabbt vill få undan.
Och får jag bara fråga, varför spelar det roll att man börjar kalla det för den rysk-ukrainska konflikten?
För då sänder man signalen att det här är ett krig där det finns två parter där båda parterna är ansvariga för kriget på något sätt. När man kallar det Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, vilket det är, så signalerar man ju just Rysslands skuld i det här och Rysslands ansvar i det här. Så det är ju tecken på att Trump-administrationen försöker ändra om narrativet kring det här kriget, och så köper de ju väldigt mycket Moskvas narrativ i det här. Men också i den här längtan efter normalisering mellan USA och Ryssland, så finns det för Ryssland på något sätt ett löfte om enorma amerikanska eftergifter. Och det här är någonting som Ryssland har strävat efter i år, om inte decennier. Och det handlar ju först och främst då, som vi pratade om tidigare, om sanktionslättnader såklart. Men det handlar ju också om amerikanska säkerhetsåtaganden i Europa. Att Trump-administrationen har signalerat att de vill dra tillbaka amerikanska trupper. Det handlar om ett försvagande utav NATO och artikel 5. Så i Moskva så ser de ju liksom visst att de vill inte ha ett eldupphör för att de håller på att vinna kriget i Ukraina, tror de. Men samtidigt så vill de liksom ge tillräckligt mycket till Trump-administrationen för att inte alienera dem helt och hållet och för att inte underminera den här normaliseringsprocessen.
Under lång tid har strategin från Europa och USA under flera år, och från Ukraina själv förstås, varit att ukrainarna ska vara i en styrkeposition den dag det blir dags för riktiga förhandlingar. Hur väl har den här strategin fallit ut när vi tittar på kriget idag, Fredrik?
Det har ju varit västs strategi fram tills dess att Trump blev president i början av året. Och man har ju genom liksom politiskt stöd, genom sanktioner mot Ryssland, genom vapen och ammunition till Ukraina försökt stärka Ukraina. Och sen framför allt, sen i somras ska jag säga, när man började prata om möjligheten till förhandlingar, så har man ju från europeisk sida i alla fall försökt stärka Ukraina ännu mer. Men sen Trump blev president så har man ju sett den motsatta ansatsen egentligen från amerikansk sida. För Vita huset har snarare handlat om att försvaga Ukraina i den här förhandlingen genom att tvinga dem till förhandlingsbordet, genom att tvinga fram eftergifter från Kiev. Och det såg man ju väldigt tydligt i det här mötet mellan Trump, Vance och Zelensky i Vita huset.
Mötet i Vita huset där Zelensky, Trump och Vance inför öppen ridå hamnade i gräl.
Och sen man såg det när Trump krävde ett avtal från ukrainarna om kritiska mineraler. Man såg det också förstås när USA drog in vapenleveranser och underrättelsedelning med Ukraina. Så Trump ser Ukraina som en liten svag stat som borde följa Rysslands diktat. Och det är lite grann så här Trump ser världen. Liksom det handlar om stora starka stater och små grannar som ska lyda de här stora staterna. Och om det nu är Ukraina eller Kanada så ska de följa liksom stora grannens diktat.
Vad säger Johanna?
Man kan konstatera att det har gått oerhört snabbt den senaste tiden, och från det läge då USA och Europa var helt överens om att det handlar om att Ukraina ska kunna förhandla från en styrkeposition, så är vi helt plötsligt upp i det här läget där det helt plötsligt pågår förhandlingar, och då spelade det liksom inte så stor roll hur läget ser ut i Ukraina, utan då måste Ukraina bara acceptera det här läget, och i Europa vet man inte riktigt hur man ska hantera det eftersom den liksom forna bundsförvanten i stödet till Ukraina helt plötsligt har försvunnit.
Så Fredrik, vilket förhandlingsläge har USAs agerande skapat? Vad är det vi sitter med just nu?
Man har ju delvis lyckats med att försvaga Ukraina i den här förhandlingen. För jag tror i slutändan så är det viktigt att inse att Trump-administrationen bryr sig inte om Ukraina och, eller särskilt mycket om europeisk säkerhet. Det de vill ha är den här normaliseringen med Ryssland, och i den processen, i den förhandlingen, så är de villiga att göra enorma eftergifter, och Ukraina blir ju ett slags offer i det här. Jag var i Ukraina för ett par veckor sedan i Kiev och pratade med folk om just det här amerikanska beslutet att stoppa vapenleveranser och underrättelsedelgivning. Och det här kom ju efter Trump och Zelenskys möte i Vita huset. Det amerikanska beslutet att stoppa vapenleveranser och delgivning av underrättelse, det var ju bara en vecka. Vapenleveranserna, det förmodligen påverkade inte Ukrainas förmåga på slagfältet särskilt mycket. Men det här att amerikanerna stoppade underrättelsedelgivning med Ukraina, det försvårade för dem. Och det blev svårt för Ukraina att använda vissa amerikanska vapensystem på grund av det här. Och det är ju inte helt omöjligt att det försvårade för Ukraina i Kursk också. Och
den ryska regionen där Ukraina har gjort intrång.
Precis, där de gjorde intrång i somras, och nu ser det ut som att de har dragit sig ur mer eller mindre. Men det är svårt att säga i vilken utsträckning den här pausen från amerikansk sida påverkade. Men vad som är viktigare egentligen, det är ju på något sätt den politiska signalen som det här beslutet innebar. Den signalen är ju att USA inte längre stödjer Ukraina fullt ut. Och det här försvagar Ukrainas position i förhandlingarna gentemot Ryssland, och det spelar ju in i Moskvas kalkyl också och deras, påverkar deras agerande.
Under de senaste åren har den ryska beskjutningen av civila mål i Ukraina varit konstant, och samtidigt som den ryska delegationen den här veckan mötte USAs förhandlare så besköts Sumy-regionen i norra Ukraina med drönare och robotar.
At least 90 civilians were wounded in the strike, which damaged a school and a hospital in a residential area in the northeastern Ukrainian city of Sumy, near the Russian border. At least 17 children were injured. Officials say many more had been evacuated to air raid shelters.
I was in the building next door. I was thrown against the wall.
Närmare 120 skadades, varav ett 20-tal barn, och en person dog. Vad skickar det här för signaler att Ryssland fortsätter att attackera ukrainska städer under pågående förhandlingar, Fredrik?
Ja, det här är ju ganska typiskt för Ryssland, att man vill fortsätta sätta militär press på Ukraina under förhandlingarna och öka den militära pressen. Man har ju sett en intensifiering utav attacker med robotar och drönare. Och det här handlar ju om att försöka tvinga fram politiska eftergifter i förhandlingar. Och det är ju också ett tecken på att Ryssland inte förhandlar i god tro. Den här förhandlingen är ju sett att främja sina mål. Det handlar ju inte så mycket om att nå en överenskommelse sådär, utan snarare så är det här en förhandlingsteater som man måste spela med i samtidigt som man fortsätter kriget och försöker nå sina mål rent militärt.
Just nu verkar det allra viktigaste i de pågående samtalen läget i Svarta havet. I början av det storskaliga kriget så sänkte Ukraina ryska robotkryssaren Moskva, ett av de största och viktigaste fartygen i den ryska Svarta havsflottan. Efter det har Ryssland tvingats flytta bort sina krigsfartyg från Krimhalvön. Vad finns det för risker för Ukraina att öppna upp för en slags avspänning på Svarta havet, Johanna?
Läget i Svarta havet har ju varit det ganska märkliga att Ryssland med sin då, som man i alla fall trodde, stora och mäktiga Svarta havsflotta har tryckts tillbaka där. Ukraina har på ett effektivt sätt kunnat underminera Rysslands styrka just vad det gäller Svarta havsregionen och tvingat dem bort från de västra delarna av Svarta havet till de östra delarna. Så att potentiellt så kan ju naturligtvis Ryssland utnyttja det här läget genom att börja öka sin närvaro igen och därmed öka risken för beskjutning av ukrainska hamnstäder till exempel.
Fredrik?
Moskva har ju nu gått med på någonting som ser ut som en eftergift, men det är ju inte det egentligen. Ukraina har ju nästan besegrat Ryssland i Svarta havet och har ju lyckats skapa en korridor till och från Ukraina genom att sänka eller attackera ryska krigsfartyg. Och Ryssland som sagt har dragit tillbaka sin flotta från Krim, för att inte bli igen attackerad av Ukraina. Och man har sett under nästan 2 år nu att fartyg med spannmål har åkt fram och tillbaka till Ukraina genom Svarta havet. Så i praktiken så finns det redan ett eldupphör där. Men det Ryssland har gått med på, det är någonting som redan existerar, men då har de satt krav från andra sidan att Ukraina, USA och Europa ska gå med på vissa eftergifter. Som till exempel det här med bankerna ska återintegreras i betalningssystemet Swift. Så Ryssland har genom att gå med på den här eldupphöret lyckats få enorma eftergifter då från amerikansk sida.
De senaste dagarna har Ukrainas president Volodymyr Zelensky talat om att sätta större press på Ryssland. Det gjorde han också igår kväll i sitt dagliga anförande som han brukar lägga ut.
Росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь. І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були.
Med anledning av de här senaste diskussionerna om vapenstillestånd så säger Zelensky, om Ryssland utför nya attacker så måste svaret bli kraftfullt och ansvaret kommer då att ligga på dem. Ukraina vill se större press på Ryssland. Vad skulle det kunna vara för press och från vem, Fredrik?
Ja, det är ju lite olika åtgärder såklart. Först och främst så handlar det om det militära stödet från Europa och USA. Mer vapen, mer ammunition, nya typer av vapensystem. Det handlar ju också om att släppa de här restriktionerna på långdistansrobotar som Ukraina kan då använda mot mål inne i Ryssland. Och sen så handlar det också om hårdare sanktioner. Och det är ju intressant för att Trump i början av året twittrade på Truth Social om hårdare sanktioner mot Ryssland. Men nu på senare tid så har ju Vita huset liksom signalerat att de vill lyfta vissa sanktioner. Och sen så är ju också liksom politiska åtgärder som till exempel konfiskera de här ryska frysta tillgångarna, 300 miljarder euro. Så det är ju liksom en bred ansats för att sätta press på Ryssland för att göra eftergifter i de här förhandlingarna.
Ryssland kom ut från de här samtalen senast nu med USA och började prata om att de vill ha med FN i samtalen om vapenvila och också pratade om vissa länder som skulle kunna vara med. Varför kommer det här utspelet, Johanna?
Det är lite oklart vad som syftades på. Det var den här senatorn då som har varit en av de ryska förhandlarna, Grigori Karasin, som sa det här. Och exakt vad som menas, det är oklart, men man kan ju konstatera att just Ryssland lyfter ofta upp FN som en viktig aktör för att nå olika överenskommelser. Och det beror ju på att Ryssland har sin permanenta plats i säkerhetsrådet och med hjälp av till exempel Kina kan blockera förslag som inte går enligt ryska intressen. Och man har ju också noterat naturligtvis med glädje från rysk sida att USA också har börjat agera utifrån ryska intressen i FN. Till exempel när USA röstade mot en europeisk resolution på årsdagen av kriget, där man då beskrev det här som ett ryskt anfallskrig mot Ukraina och att värna ukrainsk territoriell integritet. Det röstade USA emot tillsammans med länder som Nordkorea, Sudan, Belarus, samtidigt som USA la fram en egen resolution där man krävde ett stopp på kriget men inte kritiserade Ryssland alls. Så där ser man ju förmodligen från rysk sida en öppning att gå ifrån det här som har varit under de här 3 åren där västvärlden, USA och Europa tillsammans sätter stor press på Ryssland och istället möjligtvis försöka få in andra aktörer i världen som står mer på Rysslands sida.
Och där vi står nu så pratar Ryssland med USA och Ukraina pratar på sitt håll med USA. Vi vet förhållandevis lite om innehållet av samtalen och det ryska anfallskriget fortsätter med oförminskad styrka. Var står vi just nu, Fredrik?
Ja, vi står i början av en väldigt lång process, en väldigt lång förhandling. Och det är tveksamt om det ens kan bli någon slags bredare fredsavtal i slutändan. Det är ju mycket på grund av att Ryssland inte vill ha ett eldupphör. Ryssland vill ju fortsätta kriget, de tror att de håller på att vinna. De ser att det geopolitiska läget gynnar dem. Men de ser också liksom att de måste vara med i den här förhandlingen med Trump. De kan inte alienera honom för mycket. Men samtidigt så ser de att processen levererar.
Tack så mycket. Till sist, Veckans kremlologi, vad har ni sett på sistone, Fredrik?
Jag var i Armenien förra veckan. Armenien och Azerbaijan har under ett par år nu försökt förhandla fram ett fredsavtal. Men senaste året så har det varit en låsning när det kommer till 2 av 17 frågor då, som är del av det här fredsavtalet.
Det är ju 2 grannländer som har legat i princip i krig i decennier.
Exakt. Men vad som hände då för 2 veckor sedan, det var att armeniska premiärministern Pashinyan sa att han var redo att skriva under fredsavtalet. Bollen är i Azerbaijan med president Aliyev. Men han har också satt en massa nya krav. Och anledningen varför Armenien har gjort den här vändningen är för att ja, det är ett väldigt osäkert geopolitiskt läge, framförallt med Trump-administrationen. Och sen också så har man sett att under de senaste veckorna så har Azerbaijan rustat och det finns tecken på att de håller på att förbereda en attack mot Armenien.
Och Ryssland verkar inte riktigt intresserat av att skydda Armenien som tidigare var lovat.
Precis. Men vad som är intressant också det är att det finns möjligtvis en roll för Vita huset och Trump i den här processen. För att man från armensk sida vill gärna att Trump ska liksom, ta till sig det här fredsmäkleriet och bjuda in Pashinyan och Aliyev till Vita huset för att skriva under det här fredsavtalet. Och det här är ju för att de ser att Ali vill inte egentligen göra det här. Han vill inte skriva under fredsavtalet. Men om Trump bjuder in honom så finns det ändå kanske möjlighet att han skulle gå med på det. Så där kan ju Trump också vara en fredspresident som han så gärna vill vara tydligen.
Johanna, veckans kremlologi.
Ja, jag snappade upp på en rysk telegramkanal som ägnar sig åt sociala frågor i Ryssland som noterar att Rosstat, den ryska statistikmyndigheten, inte har släppt den förväntade livslängden i de ryska regionerna för förra året. Och det här bekräftas från Rosstat att man inte har släppt de här uppgifterna, lite oklart varför. Men en teori som ligger nära till hands är ju naturligtvis att den skulle visa att den förväntade livslängden har sjunkit ganska kraftigt, inte minst ute i regionerna och inte minst bland män i vapenför ålder. Förra året så kom en siffra som visar att medellivslängden har sjunkit för första gången sedan pandemin, då den sjunk av det skälet. Och det här går ju i linje med hur man från rysk statistik, hur man från rysk sida har mörkat också andra obekväma siffror, till exempel kring Putins popularitet och så vidare. Det är ju i så fall ett tecken på att det här är naturligtvis ett orosmoln i Ryssland, där Putin hela tiden pratar om vikten av att befolkningen växer, blir starkare, men i realiteten så blir det precis tvärtom på grund av Putins eget agerande.
Tack Johanna Melén, tack också Fredrik Wesslau. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Och det avsnittet spelar vi in på poddfest på Fotografiska i Stockholm. Kom gärna dit den 29 mars om ni har vägarna förbi. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
Och du kan även ta del av evenemanget i appen Sveriges Radio Play. Klockan blir 3. Vi får nyheter i P1.
Här är Ekot. Polisen vill slopa åldersgränsen för så kallade preventiva tvångsmedel. Även barn under 15 år ska kunna avlyssnas utan misstanke om brott. Rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framför allt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda sådana här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
När det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna.
Rapporterade Simon Andrén. De omdiskuterade italienska migrationscentren i Albanien kan komma att användas av Sverige för att hantera personer som ska utvisas. Det säger migrationsminister Johan Forssell till TT. Forssell, som är på plats i Italien, säger att om de, alltså italienarna, är intresserade av det och har möjlighet att låta fler länder vara med, så är det klart att det kan vara intressant för Sverige. Forssell träffade Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi i Rom i onsdags, och då pratade de bland annat om det avtal som Italien har med Albanien. Nu pågår en domstolsbehandling i Italien om vilka som ska skickas till centren. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Här väntar nu nära nog en timme om kultur från torsdag eftermiddagen.
På sin 16-årsdag så lottas Heimich fram som deltagare i Hungerspelen. En strid på liv och död med andra ungdomar i den dystopiska republiken Panem. Så här börjar den nya femte delen i Suzanne Collins succéserie som sålts i över 100 miljoner exemplar och sägs ha förändrat hela genren böcker för unga vuxna. Vad är det som lockar? Det får du reda på här i torsdagens P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall. Ja, det är en av de senaste årens mest sålda bokserier, Hungerspelen, och nu är del 5 ute, och det är en så kallad prequel, alltså en förberättelse. Den heter Sunrise on the Reaping och utspelar sig 24 år innan den mest kända huvudpersonen Katniss Everdeen kommer in i spelet. Reaktionerna på boken har varit lite blandade, men alla tycks ändå vara överens om att Collins har skapat ännu en bladvändare. I en studio i Göteborg så finns Emily Rosenthal. Hallå där!
Hej!
Hej! Du är ett fan av den här bokserien.
Jajamän.
Vad får den dig att känna?
Oj, det är så blandade känslor med Hungerspelen. Den går ju från väldigt fin kärlek till misär och spel på liv och död. Det finns verkligen allt mellan sidorna.
Mm. Vad tyckte du om den nya boken nu då?
Jag ska vara ärlig, lite skeptisk innan. Jag var lite rädd att det skulle bli liksom en bok bara för att det skulle släppas en bok. Men jag blev ändå glatt överraskad. Det fanns väldigt mycket inom boken. Jag var lite sådär, hade önskat att det fanns mer.
Du hade velat läsa längre.
Jo, men precis. Jag vill ju liksom gräva ner mig i allt.
Hur går det då för den här 16-årige Heimich?
Det går ju lite rent ut skogen för honom. Det går inte så bra. Mm. Vi vet ju lite sen innan att det är han som överlever i alla fall, i och med att han är med i de senare böckerna. Men riktigt vad som händer däremellan visste vi inte riktigt. Och i boken får vi veta att det lilla vi har vetat sen innan, det är inte riktigt sant heller.
Ja, för dig som inte tillhör målgruppen unga vuxna eller inte har koll på detta nutida gladiatorspel, P1 Kultur Sara Ek ska förklara Hungerspelen för dig.
Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.
Hungerspelen, den första boken i den amerikanska författaren Suzanne Collins dystopiska succétrilogi, kom 2008. Uppföljarna Fatta eld och Revolt släpptes de följande 2 åren. Böckerna utspelar sig i det framtida landet Panem, som uppstått i spillrorna av Nordamerika efter krig och naturkatastrofer. Landet är uppdelat i 12 distrikt som styrs diktatoriskt av det rika Kapitolium. Årligen tvingas 24 ungdomar, 2 från varje distrikt, att i livesändning mörda varandra i en arena. Det är just det som kallas Hungerspelen. 3, 2, 1. Trilogins huvudperson, den 16-åriga Katniss, bor i det 12:e och fattigaste distriktet. När hennes syster väljs till Hungerspelen tar Katniss hennes plats istället.
I volunteer as tribute.
Men böckerna handlar om mycket mer än ett modiskt reality-program. Under trilogins gång hamnar mer och mer fokus på totalitarism, uppror och politiska strategier. Böckerna blev snart film och jämfördes direkt med jättar som Harry Potter. Hundratals fans tältade utanför biograferna under filmens öppningshelg. Rollen som Katniss blev ett genombrott för skådespelaren Jennifer Lawrence, som ett par år efter filmerna var världens mest välbetalda kvinnliga skådespelare.
No, those films changed my life.
Trilogin blev också startskottet för en våg av dystopisk litteratur och film för ungdomar, med bland annat Divergent och The Maze Runner.
Let's go!
De senaste åren har hungerspelen blivit aktuell igen. År 2020 kom den fjärde boken, Balladen om sångfåglar och ormar. Även den filmatiserades 2023, då hungerspelen-böckerna sålt i 100 miljoner exemplar världen över. Och nu kommer alltså den femte boken i hungerspelen-serien, Sunrise on the Reaping, som alltså saknar svensk titel. Precis som i den fjärde boken så utspelar sig handlingen innan trilogin. Och det är Katniss spelmentor Haymitch som är huvudperson.
Embrace the probability of your imminent death.
Ja, det var Sara Ek som berättade alla fakta du rimligtvis kan behöva om veta om hungerspelen. Här i studion har jag också fått sällskap av Karin Nyqvist. Du är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Undervisar i barn- och ungdomslitteratur också bland annat. Välkommen till PET Kultur.
Mm, tack så mycket.
Har ni hungerspelen på läslistan på universitetet?
Ja, det har vi.
Varför?
På barn- och ungdomslitteraturen. För att det är en viktig ungdomsdystopi. Mm. Det var ju en genre som kom där med Suzanne Collins, eller ja, det kan man diskutera, men den fick ju ett sånt enormt genomslag och anledningen till att vi har med den, det är väl för att den kombinerar det här att den använder sig av välkända berättelser och liksom förskjuter och förändrar dem lite grann, och att den är så otroligt samtida, alltså 2008 får man säga då.
Mm, just
det. Det är ju ganska länge sedan ur ett sånt här perspektiv.
Vad är det hon gör, Susan Collins, i de här böckerna? Vad ska vi prata om hennes liksom, språk och så?
Ja, det hon gör är ju att hon presenterar oss för en hjältinna som vi kan identifiera oss med och älska och vilja vara som. Mm. Katniss Everdeen, hon är ju en vanlig tjej, och det ska man vara i de här böckerna. En vanlig tjej som ju är jätteovanlig, fast hon förstår inte det själv. Andra ser ju det, för att det är ju en dödssynd att vara fåfäng också i den här typen av böcker. Hon är ju inte det. Hon är ju jättevacker och jättestark och jätte allt möjligt. Men hon är också en vanlig tjej och som hamnar i något extremt ovanligt då, och som klarar ut det väldigt bra. Och det är hon som berättar. Vi följer henne väldigt nära. Det är hennes tankar vi får hela tiden. Så att vi befinner oss liksom i henne. Och då befinner vi ju också oss i de här hungerspelen.
Just det.
Så att det blir så enormt spännande. Det är liksom inte en vuxen röst som berättar fram lilla Katniss då.
Emily, vad tycker du om Katniss?
Oj, det jag tycker är så gripande med henne är att hon har liksom fastnat i någonting som är så mycket större än henne själv. Hon är inte någon utvald karaktär eller utvald person så som det kan vara i många andra böcker. Utan hon har liksom